Ja, hej och hjärtligt välkomna till Champions League-podden här på Silly Season Sverige. Det är jag som Rasmus Hammarström och jag kommer att vara er programledare för kvällen. Och tillsammans med mig finner ni idag Sebastian Pearson. Välkommen!
Tack, tack!
Och även den alltid så spralliga Josef Bikoli. Välkommen!
Tack så mycket!
Ja, vi har utmärkta matcher att se fram emot och vi har beslutat oss för att sopa ihop hela veckans matcher i en enda podd. Så nu behöver ni inte klicka runt och leta efter varje match. Vi kommer att börja med tisdag. Tisdag kom i förra onsdag så det är ganska självklart. Och det är Schalke Galatasaray så vi tänker låta Josef Bikoli börja berätta om. Det var ett första möte som slutade oavgjort borta i Istanbul. Kan du berätta mer om den matchen Josef?
Absolut kan jag göra det. Jag får tacka för förtroendet till att börja med. Och så var det den matchen mellan Galatasaray och Schalke. Vilken fin inramning till att börja med. Det var laddat för ett riktigt supermöte då mellan två absolut bra fotbollslag. Och det märktes tidigt att Galatasaray var det laget som tog över Burak Yılmaz, nämligen som fastställde då, eller som blev skyttekung då genom att göra sitt i ledningsmålet då för Galatasaray och inför ett kokande Istanbul då, så att säga. Och det var också Galatasaray menar jag, för hela slanten efter det målet. Man hade ju ribbträff från allt i topp. Spelmässigt var det mycket, mycket bättre fotbollslag. Men sen så fick Jermaine Jones chansen och trycka dit kvitteringen efter en kontring. Och då var det liksom tysta miner i Istanbul och det var Schalke 04 som åkte från Istanbul med en fördel till Gelsenkirchen.
Absolut. Med tanke på att Jermaine Jones fick den här chansen att kontra in målet får man säga att ett Schalke sitter i förarsätet. Vad tyckte du om Schalkes insats den matchen? Det var väl mest defensivt ändå?
Ja, det kan man säga att det var. Schalke var väl, eller försökte hålla tätt eftersom Galatasaray ändå har många bra spelfördelare, många bra spelare som kan ändra matchbilden helt. Värt att nämna är ändå Wesley Schneijder som är spelfördelare, man har Burak Yılmaz som är målskytten, som är målskytt av världsklass till och med, som ryktas vara iväg till andra klubbar också. Didier Drogba som kommer från Kina, vet att han kan än idag. Och som är så stark att ta emot bollarna. Även ett försvarsspel som inte är lika bra om man jämför med Schalke. Så för deras del var det kontringar. Och det har man sett tidigare under Champions League-spelen. Och de är bra på det.
Man får onekligen säga att Jermaine Jones kanske var den sista jag förväntade mig skulle göra mål i Champions League mot Galatasaray på Istanbul. Men en spelare som man förväntar sig ska göra en del mål för Schalke 04, det är ju Klaas-Jan Huntelaar. Han stängde in ett mål i helgen i Ruhr-derbyt mot Borussia Dortmund. Men klev också av med en ruggig knäskada när han krockade med sin egna målvakt. Och han kommer nu missa bland annat mötet imorgon tisdag. Hur drabbar egentligen det här Schalke, tycker du, Seb?
Ja, det tar ju väldigt hårt på Schalke då. Huntelaar är lagets bästa målskytt och en av lagets mest framträdande spelare. Och vi har ju tidigare sett det i nästan alla klubbar Huntelaar spelat i. Förutom Milan och Real Madrid då, så har han varit sylvass i straffområdet. Och han är ju verkligen en straffområdesspelare som sätter de chanserna han får. Så att det blir ett stort avbräck för Schalkes del.
Mm. De har ändå en del goda alternativ får man ändå säga ändå. Exempelvis kan ju Yusuf ge mig lite av hur de annars kommer kunna spela nu. Hur tror du egentligen att Schalke kommer kunna fixa det? Alltså vad har de för alternativ? De har ju lite fina alternativ ändå.
Ja, jag tänker på alternativen. Det enda Schalke 04 bör göra då är kanske möjligen och försöka spela defensivt och kontra. För det enda, jag tänker mer på att Galatasaray behöver få in ett mål liksom. De behöver gå all in så att säga då egentligen och de har ju ändå liksom spelfördelare som Schneijder och så, men eftersom man inte sitter i förarsätet med hjälp av bortamålet så bör Galatasaray verkligen gå framåt och verkligen anfalla. Så för Schalkes del så kan det gynna om man håller tätt och kontrar sönder Galatasaray.
Mm. Det ska ju bli intressant med Schalke som har Michel Bastos bland annat som alternativ framåt. nu när Huntelaar kommer saknas. Och sen får ju Farfan kanske ta ansvaret på kanten. Men det finns i alla fall gott om kapacitet där. Men samtidigt är det ju Galatasaray som måste gå framåt. Vem tror du blir nyckeln i den här matchen just för Galatasaray? Blir det Wesley Sneijder eller kommer det vara Burak Yılmaz som måste hitta på något eget?
Givetvis är väl Wesley Sneijder den som är spelfördelande och ska försöka få eller försöka passa bollarna då och fördela spelet till en viss Burak Yılmaz som är den största målskytten i Galatasaray för tillfället. Och fungerar inte det och lyckas Schalke få bort den, då får man bort nästan, eller nästan, i princip hela Galatasaray. Då får man bort dem och då är Galatasaray inget lag att räkna med i jakten om Champions League-guldet. Så Schalke bör visserligen försöka kontra då och stänga ytorna för spelfördelningen som just Sneijder kan stå för.
Ja, noterbart också för den här matchen är att Johan Elmander är fortfarande borta med en skada och inte finns tillgänglig för Galatasaray. Men med tanke på att de har bland annat Burak Yılmaz och Didier Drogba kanske de inte saknar svensken allt för mycket. Vi tar och vänder blad och kör mot Camp Nou där Barcelona tar mot Milan. Då tänkte vi berätta tillbaka om det första mötet där Milan vann mycket, mycket, mycket överraskande med 2-0 och chockade egentligen hela fotbollseuropa. Barcelona favorit på förhand. De hade självklart bollinnehavet och styrde spelet framåt. De fick dock inte hål på Milans defensiv som gjorde en mycket imponerande insats. Och i den andra halvleken blev det också ett väldigt effektivt italienskt lag som lyckades kontra in både 1-0 och 2-0. 1-0 var på, dock på en frisparkssituation där bollen tog på, ja vem fan tog den nu på? Den tog på en Milan-spelare och ner till Kempis Boateng som dunkade in 1-0 väldigt, väldigt effektivt. Och sen kontra med 2-0 där det slutade med att Niang lyfter bollen över till El Saravi som lyfter vidare till Muntari som tryckte in 2-0. Mycket fint. Barcelona lyckades hitta en mål i den här matchen och nu har de ett prekärt läge inför returen imorgon. Så egentligen det är ett ganska formsvagt Barcelona som kommer nu till det här mötet på Camp Nou där de bland annat förlorat mot Real Madrid 2 gånger också. Vad anser ni är problemet egentligen med Barcelonas spel? Vi kan börja med dig Josef. Vad tycker du är det som hackar främst i Barcelona just nu?
Nej, men jag kan främst ta liksom orsaker utanför planen. Jag kan väl börja nämna det med Tito Villanova till exempel. Han tog över istället för Pep Guardiola. Han hade liksom ansvaret för Barcelona ända tills han fick beskedet om att han hade fått cancer. Vilket absolut chockade Barcelona som en fotbollsklubb. Och många kände liksom lite sympati för honom då och tyckte synd om honom. Och sen har till och med Jordi Rora, assisterande tränaren, fått ta över mitt i ett olägligt situation så att säga. En situation som inte alls kanske gynnar Jordi Rora till exempel. Och så det kan ju liksom vara anledningen till Barcelonas nedgång. Sen när det kommer till spelet då för Barcelona, det känns lite mer som man rullar bollen. Och man inte har någon riktig spelidé egentligen när man tänker på just Barcelona. Och det kan dels bero på att lagen nu känner till Barcelona som är på slöb. De är lite mer sönderlästa kan man säga. De skapar ingenting. Så man kan väl ändå säga för de andra lagen som har bra försvarsspel. Värt att nämna är väl ändå Milan som bara kan hålla tätt och kontra. Ett exempel. Mm.
Ja, håller du med där Sebastian Persson eller vad tycker, har du någon annan syn på vad som kan vara problemet i Barcelona just nu? De har ju en tillfällig tränare just nu som inte har direkt fått resultaten att gå på som de vill den senaste tiden.
Ja, jag är ju inne på lite samma grej som Josef där att det man kallade för det självspelande pianot är nog inte något riktigt självspelande piano i och med att det under Jordi Roura inte alls har imponerat. Barcelona har ju varit väldigt bra i ligan men därav mot lite sämre motstånd vilket gjort då att vi kan spela ut sin spelidé då genom att spela med högt bollinnehav och mycket inspel Men det har ju inte riktigt fungerat mot bättre lag som då i Champions League och nu senast mot Milan. Men även i de senaste El Clasicorna, i och med att de bättre lagen har ju automatiskt också en bättre defensiv samt bättre försvarsspelare. Vilket gjort att de helt enkelt kunnat läsa och stänga ute Barsas spelidé. För det är ju också det lite som är problemet som Yusuf nämnde innan, att de har ju faktiskt bara en plan. För det finns ingen inläggsplan, det finns ingen riktig kontringsplan. Utan det är det här att man ska spela och så sedan slå in den då till inlöpande djupledsspelare som Messi till exempel. Eller Sanchez eller Pedro eller ja, alla andra där framme. Men det har som sagt hackat och jag tror det är där det ligger lite problemet, att man inte riktigt har någon B-plan. Samtidigt som Jordi Raura inte fått det riktigt att fungera.
Ja, jag tänkte också när du ändå nämnde Lionel Messi. Så att han har ju inte gjort ett enda spelmål hittills mot italiensk motstånd på 9 spelade matcher. Det ligger ju någonting i det också. Att han har ett bekärt problem med italienskt disciplinerat försvarsspel som är väldigt påläst av sina motståndare och vet liksom hur de ska positionera sig. Är det en tillfällighet att bara Lionel Messi inte har gjort ett spelmål ändå med tanke på att han anses vara en av de bästa spelarna någonsin i fotbollshistorien? Vad anser du? Ja, kör sätt.
Jag tror inte det är någon tillfällighet faktiskt, för att italienarna är ju, har sedan länge varit kända för deras taktik och att de är väldigt disciplinerade som du säger just försvarsspelet. Så jag tror att de helt enkelt har lagt upp en taktik för att plocka bort Messi. Men samtidigt så har ju Messi visat för att han kan ta sig igenom de allra bästa, försvararen. Men jag har ju inte riktigt gått väg emot de italienska lagen, så att det är svårt att säga. Men det vill ju upp att han bevisar det här nu på Camp Nou. Att han faktiskt kan spela mot italienska försvar. Annars lär det gå tufft för Barca.
Ja, när vi ändå slackar anfallare som ska göra mål. Så kommer vi till Milan som redan innan var ganska klart att de inte får spela med Mario Balotelli. Han är ju captured från Manchester City. Vilket troligtvis ingen av er har missat. Sen har vi Gianpaolo Pacini som har öst in mål nu i slutet för Milan och som verkligen klättrar i skytteligan. Han är kanske den formstarkaste målskytten i Serie A just nu. Men han drog på sig en skada i senaste mötet mot Genoa och nu står det klart att han inte finns tillgänglig för spel mot Barcelona. Så att det är ett frågetecken Allegri har nu att lösa. Han har själv klargjort att de kommer spela med 3 anfallare längst fram. Men så nu undrar man, vem ska ta den här centrala rollen? Blir det en Bayern Young, blir det Bojan Krkić eller blir det kanske outsider Robinho som får chansen trots att han i princip inte fått spela mycket alls det senaste tiden? Jag röstar för att en Bayern Young ska få chansen. Han är en spelare som verkligen arbetar bakåt och han visar mycket kämpaglöd och mod. Och jag känner att det är någon som är psykiskt stark som måste kunna göra den här insatsen för Milan borta på Camp Nou, för det kommer bli en match där det blir väldigt mycket Barcelona igen, ännu mer än vad det var på San Siro, och då behöver man en anfallare som kan hjälpa till defensivt och verkligen orka ta det ansvaret och som samtidigt kan vara med framåt och som verkligen fungerar bra ihop med El Shaarawy och Boateng. Det måste samtidigt vara en spelare som har lite matcher i benen ändå senaste tiden och som verkligen inte kommer in helt i form eller någonting. Så jag röstar för att en Bayern ska få chansen trots sin unga ålder. Vad tycker du där, Josef?
Nej, jag håller faktiskt med som du säger där. En Bayern Yang som ändå är supertalang då. Han är blott 18 år ung till och med. Och han har ju visat att han är en av de bättre, absolut. Sen om man ska jämföra Robinho och Bojan Krkić så har de inte riktigt visat vad de gått för den här säsongen. Speciellt inte Bojan Krkić. Visserligen så har han blivit utlånad ett par gånger och han har inte riktigt visat vad han går för sedan Barcelona-tiden när han lyckades peta Zlatan. Så för den delen så tycker jag inte att man ska ställa upp med spelare som Robinho och Bojan.
Med tanke på Robinho så har det ju spekulerats om att han troligtvis kan vara på väg bort. Han beräknades egentligen vara på väg hem till Brasilien redan i vintras. Och samtidigt tycker jag väl inte att Bojan Krkić direkt är en spelare av Minos kaliber. Jag tycker faktiskt inte han hör hemma i italienska fotbollen, att hans spel passar bättre i Spanien. Jag menar, när han hade succé i Barcelona, då hade han ändå kanske världens bästa fotbollsspelare bredvid sig. Som, ja, det är ingen överdrift, för Barcelona har världens bästa fotbollsspelare i Xavi och Iniesta och Messi. Ja, bortsett ifrån den tag som Cristiano Ronaldo, Real Madrid och så vidare. Men de är ju med där uppe. Och så att han är ju ändå inte lyckats i Roma heller. Det måste ju säga någonting. Han har inte spelat med Francesco Totti och inte lyckats få framgång. Så att jag tycker det är en underlig värvning av Mina från början. Och jag skulle bli högst förvånad om de spelar med Bojan Krkić, som dessutom har Barcelona-blod i sig. Om de skulle satsa på honom på topp. Så att, och Robinho är ju helt i form och inte fått något speltid eller någonting. Så att jag tror det blir Niang. Har du någonting att tillägga där, Sebastian?
Nej, jag är beredd att hålla med dig om, kring det här du säger om Bojan. För att det är faktiskt så att som när han spelade i Barca, så hade han ju faktiskt ett fantastiskt lag runt omkring sig. Med några av världens allra främsta spelfördelare, som du säger. Och det kan vara en stor anledning till att det gick så bra. För vi har ju sett en annan spelare som var väldigt bra och imponerade under förra säsongen i Barca. Det var ju Isak Cuenca. Men som nu under en utlåning till Ajax inte alls imponerat på samma vis. Så att jag tror att Cuenca kan vara något liknande det som hände Bojan. Och jag tror varken på en fin framtid för Bojan eller Cuenca. Men allt kan hända, så vi får väl se.
Ja, de kanske återvänder till Barcelona ändå. Vem vet, de gillar sina egna spelare. Det är ju bara att kolla hur vi kan värva tillbaka den senaste tiden. Men åter tillbaka till Milan. De kommer ju få spela mycket defensivt. Det är ju ganska självklart. Det talar för sig själv att Barcelona kommer föra matchen imorgon tisdag. Och en av spelarna som jag tror kommer få en väldigt viktig nyckel, det är en av de bästa spelarna i förra mötet, Massimo Ambrosini. Så egentligen är den sista gamlingen från förra generationen med alla legendarer som skapade framgångar i Champions League och så vidare. Han var riktigt bra att ta bort Messi helt i matchen där, och jag tror väl ändå att det krävs en monstermatch från Ambrosini igen om Milan ska hålla under den här. Är någon annan ni ser som nyckel? Jag tänker exempelvis kanske på backlinjen med Felipe Mexes och Christian Zapata, som varit ganska bra nu i slutet. Vi kan kolla där med dig, Josef. Vad tycker du är nyckeln i Milan till mötet där?
Du tänker på defensivt eller?
Ja, defensivt.
Nej, men det är som du säger, det är en lagkapten av kaliber som i Massimo Ambrosini. Han behöver pusha på och trycka på liksom, att och verkligen göra i 90 minuter, så man inte liksom ger upp och inte liksom släpper matchen, med tanke på det ändå man har ena foten i kvartsfinalen mot just ett sånt lag som Barcelona också. Sen så tänkte jag kanske Ignacio Abate, nämligen, som också, han har varit bra tycker jag under de senaste tiden i alla fall. Och vi vet ju, när han väl är som bäst, då är han riktigt bra. Så jag ser honom som också en nyckelspelare, och inte släppa kanterna för Barcelona, med tanke på att de ändå rullar och liksom är kända för att ha ett bra bollinnehav.
Abates snabbhet är ju definitivt en nyckel. Jag dock är lite osäker till om han ändå kommer få chansen. För att dels har vi Mattia Tiglio, som är en riktigt lovande talang och som verkligen har tagit kliv och som ändå känns lite bättre defensivt än Abate. Abates styrka är ju snabbheten, och visserligen behövs det verkligen mycket snabbhet mot Barcelona för att kunna komma tillbaka i rätt positioner. Men jag tycker också att Mattia Tiglio är bättre positionerad och lite mer stabil i de här avgörande lägena. Sen har vi Kevin Constant på andra kanten, som dels är ju avstängd i Serie A-spelet, så att mycket talar ju också för att Allegri kan gå fullt ut med Kevin Constant, som var riktigt bra under hösten och våren, och verkligen fortsätta köra för det receptet utan att kunna straffas mer än vad han redan har gjort med hans frånvaro i Serie A nu. Så att jag tror ändå att, alltså det är inte säkert att Abate kommer spela, men han spelade i förra mötet och det är fullt möjligt att han gör det nu också. Och det återstår att se hur Allegri formerar sig. Men vi tar och vänder till nästa match då. Nu är det onsdag och vi ska snacka Malaga-Porto först. Josef, kan du återberätta det första mötet till oss?
Ja visst, det kan jag göra. På nytt så får jag chansen, och denna gången så befinner vi oss alltså i Porto. Och det var en match som Jackson Martinez, rätta med namnet då, och Moutinho som också var riktigt bra tillsammans med Porto. Och det märktes till och med, man såg till och med att Malaga inte riktigt hade chanserna. Och det fick ju Porto, eller Malaga sota för efter att Porto gjort ett mål felaktigt på grund av offside. Men sen tycker jag liksom, Porto är ett jättestarkt lag, liksom en tränare som har en rik spelidé som liksom kan få ett lag att liksom slå vilket, kan chocka vilket lag som helst i princip. Ett mycket bra fotbollslag med många bra talanger och en bra spelidé, så att säga. Så jag tänker på Malaga nu som har matchen hemma mot Porto, verkligen behöver gå framåt.
Ja, det här är ett av de här mötena som ändå får ses som det svagaste. Sen får man ändå säga om resultatet 1-0 till Porto i första mötet. Det är ju ett ganska öppet resultat. Båda lagen har egentligen en stor chans att kunna vända på det här och kunna ta sig vidare. Det blir ju vända för Malaga. Porto behöver egentligen bara försvara. Hålla nollan så går de vidare. Men om vi ändå ska kolla hur det här mötet kommer utspelas för Malaga. Hur tror ni egentligen att Malaga kommer att spela den här matchen? Josef.
Det jag tror är liksom att Malaga liksom, som ju var bra i gruppspelet till exempel, behöver gå på liksom, för att spela anfallsfotboll som spanska fotbollslag är väldigt bra på. Liksom anfallsinriktad fotboll med mycket taktik, mycket teknisk framförande och eventuellt liksom försöka komma till målchanser för menar, man kan ju inte liksom kontra liksom när man har ett 1-0 underläge på hemmaplan. Och Porto är även det är ett bra lag som kan föra bollen och har många talanger som João Moutinho, så vi Jackson Martinez också bland annat, som var stekhet i senaste mötet. Sen för Malagas del så har man ändå riktigt bra spelare som Isco exempelvis, som kan förändra matchbild. Så det återstår att se helt enkelt för Malaga vad man har att komma med. Spanska lag brukar vara starka på hemmaplan, undantag Barcelona sist mot Real. Och så det gäller inte och satsa på kontringar utan bara satsa mot anfall.
Ja, då tänkte jag också på att de här nycklarna i Malaga, så det finns lite olika. Det är Joaquin i ett förslag, det finns Demichelis i försvaret, det finns det även Isco. De har ju lite olika fina nycklar. Är det någon spelare du främst ser där? Är det talangen Isco kanske?
Ja, absolut. Självklart är det talangen Isco som du nämnde precis. Det är väl han som ska visa vägen för ett Malaga. Liksom. Sen har man ju till exempel Joaquin och, som också har varit bra trots sin ålder. Han är ju rätt så gammal nu. Han har ju liksom varit frånvarande under fotbollen på ett tag när man inte visat sig i de stora klubbarna, men på nytt så har han fått lite fräscht blod. Men man vet aldrig liksom en sån spel som Joaquin som har varit bra. Men om jag ska rikta liksom strålkastarljusen så är det väl ändå mot Isco.
Ja, så jag ska också bli intressant att se den här gamla Toulala som är en liten intressant spelare ändå, trots sin ålder. Sebastian Persson, jag tänkte också på att Porto, de leder ju bara med ett mål. Hur tycker du att de ska spela den här matchen?
Nej, jag tror att Porto kommer vara väldigt stabila. Jag tror att de bör spela lite defensivt men samtidigt hålla i offensiven och pressa Malaga, för att vi har sett att Malaga, de har ju en väldigt fartfylld offensiv som de bör passa sig för. Men samtidigt tror jag inte att Porto har defensiven för att försvara sin hel match. Så jag tror istället att de bör gå framåt i och med att Malaga har ett rätt så trögt försvar i Demichelis då främst. Så att jag tror att de ska satsa på lite kontringar. Men samtidigt ta vara på de ytor som lär öppnas i Malagas försvar.
Ja, när vi ändå snackar Porto, de har ju en väldigt, väldigt intressant anfallare som i princip jagas av flera storklubbar i Europa. Jag tänker på Jackson Martinez, han öser i mål. Han är ju jämfört lite grann med Falcao, även om han själv föredrar att inte göra det. Hur bra är han egentligen, Jackson Martinez? Sebastian.
Ja, han är ju väldigt lovande. Han är ju imponerat stort i år och Porto. Och i princip öst in mål i framförallt då ligan. Så att han är riktigt vass. Jag tror säkerligen att han lämnar för en större klubb inom de närmaste månaderna. Om inte till sommaren då framförallt.
Ja, det ska bli onekligen intressant att se vad som händer med han. En spelare som kanske kan göra ett avtryck i de större klubben också. Vi får se. Men en match som har gjort ganska stort avtryck redan, det är mötet mellan Bayern München och Arsenal. Du Sebastian, kan ju återberätta lite grann om det första mötet där.
Ja, Bayern München, de imponerade ju på Emirates Stadium inför de brittiska supportrarna. Det som skulle bli Arsenals liksom vändning blev ju något helt annat då. Bayern fullkomligt pulveriserade Arsenal inför deras egna hemmapublik. För det var faktiskt så, Bayern var helt enkelt mycket bättre än vad Arsenal var. De hade framförallt en mycket bättre offensiv där de anföll smart genom sina kantspelare Miller och Ribéry, som vid det första målet var ett riktigt, riktigt klassanfall. Där Miller lurade i princip hela Arsenal-försvaret genom att slå en pass bakom Arsenal-backlinjen som föll ner. Så att då Kroos kunde slå in den. Så det var väldigt vackert. Och Arsenal, de har ju tyvärr inte, ja, tyvärr får jag säga som Arsenal-supporter, inte tillräckligt bra spelare för att ja, slås med de allra bästa lagen i Champions League. Och det var det som den här matchen speglade lite grann. Då Bayern München helt enkelt tagit sig förbi Arsenal och spelar en bättre fotboll.
Då tänkte jag också när vi ska snacka om inför det här mötet. Frank Ribéry, han missar ju med en fotledsskada. Det står klart idag. Och tidigare är även klart att Bastian Schweinsteiger och Jérôme Boateng avstängde det här mötet. Hur hårda avbräck är det här, tycker du, Josef Piccoli? Klarar sig Bayern München utan de här? Eller? Ja, de har ju lite andra alternativ, men hur hårda avbräck är det här egentligen för ett lag som Bayern München?
Ja, jag kan väl börja med Bastian Schweinsteiger. Jag tycker det är ett tunt avbräck. Det är generalen som ska rätta till mittfältet, centrala mittfältet. Han har visat sig vara viktig för Bayern München i flera år och även den här säsongen. Jag tycker han är en kugge, helt enkelt. En spelare av världsklass. Och man får väl se att det är en stort avbräck egentligen på grund av avstängning. Och sen fotledsskadade Frank Ribéry bland annat. Också han som har blivit skadad och gått bort. Nej, men jag tycker det är tunga spelare som har gått bort. Och visserligen så är det ju personligen, tycker jag, det är tufft om man har de bästa spelarna borta på grund av avstängningar respektive skador. Men som du säger det, så har man ju andra alternativ i Bayern München. Så, men med den ledningen som man har, som man tar med hem till Allianz Arena, så ska det inte vara några problem egentligen.
När Josef säger att spelarna gått bort, menar han bara att de är borta från matchen. De lever.
Precis.
Vi går vidare till nästa punkt här, och jag tänkte snacka om den här matchen. De har ju en komfortabel ledning här, och Josef, de behöver egentligen inte sätta mycket framåt. Men hur tycker du de ska spela?
Ja, jag tänker passa vidare till Seve Pearson faktiskt.
Hur Bayern ska spela?
Jajamän.
Jag tycker Bayern ska spela på som de gjorde på Emirates. Bayern har ju självklart mycket att förlora, men samtidigt så har de en så pass bra trupp. Så att jag anser att de bör ta vara på de luckor som blir öppnas i Arsenals defensiv. I och med att Arsenal måste anfalla och göra 3 mål blir det för att kunna ta sig vidare. Så att ja, det krävs ju en väldigt fin offensiv från Wengers sida, och att de går rejält framåt för att kunna rubba Bayerns försvar. Så med tanke på att Arsenal faktiskt har skakat lite i sitt försvar, både i ligan och nu senast i Champions League, så tycker jag att Bayern bör satsa på att försvara sig, men samtidigt köra på som vanligt med sin offensiv då de faktiskt har en bra trupp och ett gott manskap att spela med.
Jag är beredd att hålla med. Jag förväntar mig ändå att det, alltså, Bayern München har ju inte så mycket att, alltså, de behöver ju inte göra någonting. Det är Arsenal som behöver göra någonting. Så att jag tror väl ändå att det är upp till Arsenal att lämna matchbilden här. Och sen då tror jag också Bayern München föredrar om Arsenal spelar väldigt offensivt, så de måste göra. Så att just Bayern München kan utnyttja de här luckorna som blir bakom och ställa om snabbt och försöka straffa gästerna helt enkelt. Men när Arsenal ska spela offensivt, för jag är helt säker på att de kommer spela offensivt i den här matchen. Hur ska de egentligen göra det, tycker du, Sebastian? Är det någonting speciellt du ser där? Några spelare kanske?
Ja, Arsenal har ju haft lite svårt att bestämma sig i offensiven. Ska de spela med Giroud och köra lite mer på inlägg? Eller ska de spela med en mer löpande forward då som Theo Walcott och Gervinho som de har kört med i mitten då varierat lite under säsongen. Men ja, de är lär väl köra med Giroud i och med att han varit rätt hyfsad i varje fall under den senaste tiden även om han inte varit riktigt bra. Så är han väl den bästa de kan ha centralt i dagsläget. Nej, men jag tycker att de bör köra på som vanligt i princip. Och det är ju med djupledsspel då. Och framförallt in i boxen till Giroud som ska sätta dit den. Så det är väl så de ska köra.
Jag tänkte också att vi kan avsluta med den här frågan för det här mötet. Är det egentligen möjligt för Arsenal att hämta in det här underläget? Noterbart är ju ändå att Fortuna Düsseldorf... alltså de skakade ju om Bayern ganska rejält i helgen ändå när de förlorade bara 3-2 borta på Allianz Arena. Tog ledningen 2 gånger i matchen. Så det går ju att göra mål där. Tror du att det är möjligt för Arsenal att kunna hämta in där och göra ett mirakel?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Bayern är ju extremt stark i år och verkligen ångat på rejält i ligan. Samt i Champions League och jag ser ju Bayern som en av de stora favoriterna till att vinna hela kuppen. Så att nej. Jag tror inte att Arsenal kan rubba Bayern i dagsläget.
Okej, vi kan avsluta hela programmet med att fråga vilka 4 lag som ni tror tar sig vidare den här veckan. Josef, vilka 4 lag tar sig vidare tror du den här veckan?
Ja du, vi kan väl börja med Bayern och Arsenal då. Det jag tror är väl att Bayern kommer att fastställa resultatet och hålla undan. Trots sina skadade spelare, men man har en väldigt bra lag ändå va. Och man är revanschsugen på att vinna Champions League sedan man förlorar finalen på hemmaplan. Bayern München tippar jag. Går vidare. Och vi kan väl fortsätta då. Malaga-Porto. Det blir en tuff match och tippa ändå. Malaga har ju visserligen mycket att spela för. Även Porto som behöver försvara. Men om det är någon... som ska gå vidare så tror jag faktiskt ändå är Porto. Kryss skulle inte vara omöjligt resultat för Malaga och Porto som tar sig vidare då. Porto tror jag det med. Och Barcelona-Milan. Det har ju varit den stora snackisen då. Och jag har ju spekulerat och jag har funderat kring det i flera dagar. Barca-Milan egentligen. Ja, jag tycker det att Milan har ju väldigt starkt och organiserat försvarsspel. Typiskt italiensk sådan. Och det som man också säger om Lionel Messi, att han har haft svårt att göra mål mot italienska lag. Ja, jag tror att han kommer få det även denna gången. Och jag tippar Milan. De kommer nog parkera spelarbussen och satsa på kontringar. Och till den sista matchen, Schalke 04 Galatasaray. Schalke 04 har ju fördelen på Gelsenkirchen och det har vi sett i de tider att man är starka med Galatasaray för den delen har ju liksom ett riktigt bra fotbollslag som kan avgöra, spegla matchbilden också ytterligare som kan ju liksom skaka vilket lag som helst. Ja, men trots det, vad ska jag säga egentligen? Jag tror på Galatasaray faktiskt.
Okej. Okay. Hur är det för dig då Sebastian? Vilka tror du tar det vidare?
Ja, det är nästan samma som Josef får jag säga. Mellan Arsenal och Bayern tror jag på Bayern. Det känns väldigt starka och det ska extremt mycket till om Arsenal ska vara ens i närheten av ett avancemang. Så där är det såklart Bayern. Mellan Malaga och Porto tror jag likt Josef på Porto. Porto är väldigt stabil i sådana här sammanhang och gick långt 2004 under Mourinho, vilket dock inte påverkar det här mästerskapet, men samtidigt så känns Porto lite mer stabila defensivt än vad Malaga är och det känns som att de kommer ta vara på det utgångsläget. I matchen mellan Milan och Barca så tror jag på Milan faktiskt. Det var stabila senast då på San Siro. Men jag tror att Barca vinner returen här på Camp Nou. Men jag tror inte att det räcker. Så Milan där. Och i den avslutande matchen så får jag säga Schalke 04 faktiskt. Det imponerade i lördags mot Dortmund där det vann i derbyt. Men även om det är tappat hornpelar nu så tror jag att... jag tror det stärks av hemmapubliken och avancerar. Det blir Tysklands år i år, tror jag.
Ja, Vad jag tippar, vi börjar, okej, jag börjar bakifrån precis som Bayern München går vidare. Arsenal räcker inte till mot Bayern och trots att jag tror att Arsene Wenger lärt sig sina misstag och ger Arsenal en bättre match i det här på onsdag. Jag tror Arsenal kommer göra bättre ifrån sig än vad de gjorde i första mötet, men Bayern München kommer reda ut stormen och de kommer gå vidare där. Sen i Malaga Porto, där tippar jag precis som er Porto. Jag tycker portugiserna känns lite mer rutinerade och har lite bättre koll på vad som krävs. Malaga är ju nykomling i det här sammanhanget och trots att de har hemmaplan tror jag ändå att den här nollan på bortaplan kan bli avgörande. Barcelona-Milan. Milan har ett kanonläge och är lite för favoriter ändå med tanke på hur situationen är i Barcelona. Men jag tror ändå att Barcelona kommer fixa det här. Dels har Milan någonting som statistiskt sett ofta tappat fina ledningar hemma. De spelade bland annat 4-0 mot Deportivo för ett par år sedan. Och efter att de hade vunnit på hemmaplan. Och nu är Barcelona och jag tror ändå att de kommer ta revansch för alla synder som åkt ut för den här senaste tiden. Jag tror inte att det bara handlar om Lionel Messi. De har ju massa andra spelare och det här är ju sista chansen att egentligen rädda deras säsong, Barcelona. Milan har ju egentligen allt att vinna ändå. Men frågan är om de sätter det här att de är i fördel ganska mycket på sig själva. Och det krävs ju egentligen inte en superinsats för att de ska kunna stoppa det igen. Men jag säger Barcelona faktiskt. Schalke 04, Galatasaray. Jag säger Schalke, trots att de saknar Huntelaar. Galatasaray har ganska... De har ett ganska nytt lag får man ändå säga med Didier Drogba och Wesley Sneijder, men det har ju inte direkt ändå sprutat så mycket av de här spelare, vad jag har hört i alla fall. Och första mötet gjorde Schalke en riktigt bra insats och de tyska klubbarna ska inte underskattas. Inte Schalke 04 heller, så gick det en rullder i betalningen. Jag tror att Schalke fixar det här. Jag tror att de är starka laget och hemmaplan blir väldigt avgörande här när de gjorde ett mot bortaplan också. Schalke säger jag. Men då tar vi och sopar ihop det här helt enkelt. Tack för att ni lyssnade på Champions League-podden och vi kommer tillbaka med en ny Champions League-podd till kvartsfinalerna. Får se hur vi lägger upp det där, om vi kör match eller hur vi gör. Men tills dess önskar jag er en god fortsättning. Tack för att du var med, Sebastian och Josef.
Tack själv.
Tackar själv.
Ja, och på återseende. Hej då.
Hej.
Hej då.